Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna tillbaka, det har varit en hel sommar emellan. Nu är det äntligen dags för del 2 utav våran otroliga, om jag får säga det själv, valspecialpodd med Per Granqvist från Vad vi vet. Välkomna tillbaka.
Som ser fantastisk ut efter den här sommaren.
Ja, otrolig, ja. Vilken bränna.
Det är samma shorts som sist.
Mm. Ja, samma tråd och rytten. De punchar bara det här liksom, totalt röda jag har nu.
En liten tanke bara. I förra podden, du pratade väldigt snabbt. Kan du berätta nu var du kommer ifrån och man kan läsa om dina tankar och åsikter? Och, ja.
Inte Pers tankar och åsikter, nej. Utan han är ju oberoende. Nej, alltså,
jo, precis, men indirekt.
Ja. Jag gjorde en otroligt svag pitch, för hela pitchen är inga åsikter, inga spekulationer, bara vad vi vet. Du hittar det på Vad vi vet i alla sociala kanaler. Och vi är faktiskt ganska allt, till skillnad från många andra.
Precis, kan varmt rekommendera att följa VV-politik.
Precis, till exempel på Instagram.
Mm. Nu har vi alltså kommit fram till del 2 i våran valspecial och nu ska vi alltså fördjupa oss i partierna. Och vi har redan pratat om att alla partier har ett ganska vänstervridet liksom välfärdsspjärn, så att vi är ju väldigt mycket mera röda än vad blåa och röda partierna är i USA exempelvis. Och när vi pratar om SD så är det fortfarande ett rött spjärn, vilket man kanske kan tycka är konstigt.
Mm, ja, men så är det. Vi ligger till vänster och mitten allihopa här. Alla har liksom tankar om välfärdspolitik och om fördelning och sånt. Ingen ska behöva klara sig helt själv.
Men då tänker jag, nu ska vi fördjupa oss i vad de olika partierna står för. Så Per, snälla, berätta för oss.
Vi tar väl det i bokstavsordning då och börjar starkt med Centerpartiet. Centerpartiet är ju landets främsta mittenparti. De har ju rötterna i en slags landsbygdens bondförnuft och vill föra en politik som präglas mer av pragmatism än politik.
Och vad menar man med det då?
Ja, men de vill som, jag menar, vi har en partiledare som är från Maramö utanför Värnamo och Annie Lööf drar alltid tillbaka till det. Ja, men det här är sunt förnuft och så här borde det fungera, så här borde det vara liksom. De var ju i förra valet en del av liksom en borgerlig allians. Och nu har de gång på gång markerat sin självständighet mot de andra blocken när man inte går med på att stötta regeringen i olika sammanhang och gör så här liksom.
Är det smart? Många blir ju irriterade på liksom Centerpartiet för att det är ett mittenparti, mittens rike. Vi kan inte välja vi, som är kanske det liksom klassiska budskapen från både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, och jagets viktigheter som är de blåa blockens liksom agenda, utan vad gör man då i mitten?
Ja, man vågmästare? Det man gör i mitten är väl liksom, alltså, det är väl, alltså de är ju medmänskligare, om man ska uttrycka sig så, än andra partier på högerkanten. Och så är de liberalerna än partierna på vänsterkanten, särskilt när det är syn på avreglering av vård och skola och omsorg. Så att de har något slags idé om, men att det ska vara, det är tillbaka till den här som pragmatismen. Man ska kunna bestämma sitt eget liv genom egna fria val. Det är liksom kärnan i allt de säger. Du ska kunna skapa din framtid oavsett vad i landet du väljer att bo, skriver de på sin sajt. Så att de vill sänka skatterna för arbete, de vill göra det billigare och enklare att anställa, de säger att det finns för få jobb och har tankar om man ska göra det. De har högre ambitioner på klimatområdet än andra högerpartier, men sen är frågan om hur mycket. Det är ganska mycket teknikoptimism där, säger kritikerna. Och kanske en ovilja om att tala klarspråk om hur mycket vi måste ändra våra levnadsvanor egentligen. Men det har ju också andra sidan alla liksom. Så att ungefär där. Och sen ser det ju det här liksom på invandringsfrågan som är, de har blivit profilerade i. Här vill man ha arbetskraftsinvandring, både låg- och högkvalificerad. Man värnar om asylrätten och sånt. Men man vill ha då ett annat system så invandrare kan integreras snabbare och effektivare.
Och vad betyder det?
Alltså det här är ju problematiken. Man får gå ner och borra ner på det. Jag sveper ju här verkligen över deras politik. Men det finns alla möjliga förslag som kommer hur nyanlända ska liksom integrera snabbare och effektivare. Så får man ju bedöma dem utifrån man har läst på vad som funkar. Liksom.
Men ut med dem i samhället direkt. Inga liksom hinder på vägen är väl lite deras
filosofi. Och det är också lite det som typ alla andra säger. Så det är ju det som blir liksom svårt. Man kallar sig själv för ett liberalt feministiskt parti. Och det är någonting man också pratar mycket på. Och så vill man satsa mer på vården. Det blir ungefär deras valplattform i liksom skissartat.
Men i medierna pratar man ju mycket om att det är liksom, vad ska man säga, mellanmjölksväljarna som kommer vara avgörande i år. De som har så här, radhus, bor i en medelsvensk storstad och liksom att de kan svänga både åt höger och åt vänster. Passar inte de bra in på Centern då?
Det tycker jag ju då att det ska man ju själv avgöra vilka hjärtefrågor man har. Jag tjatar ju alltid om det. Väl 2-3 hjärtefrågor. Se vad det är för problem. Hur ska man kunna lösa? Vad säger forskningen? Det där är bara några googlingar bort. Och sen så utvärderar partierna utifrån det.
Så. Men det blir ju ofta så. Jag vet ju liksom att man försöker tänka så här stort och för Sverige och allting och vad är bra och hur ska man tänka på sikt. Men i slutändan så väljer man ju kanske det som är så här, en hjärtefråga blir ju någonting som ligger väldigt nära en.
Alla som väljer, oavsett om de väljer Vänsterpartiet eller SD över hela spektrat, väljer alltid någonting som är logiskt för dem. Alla människor i alla val väljer man alltid något som känns logiskt. Så kan förstå
low hanging fruits.
Ja, men vad ska du förstå för några röstar Vänster eller SD? Så jag, okay, det är deras värld. Så här makes sense. Och de här människorna är liksom medelåldern i radhus. Ja, det kallas svenskar. Det är så folk ser ut. Och jag tycker liksom vi ska, när vi pratar om valet ska vi inte prata om att det här är ett ödesval. Det är det inte. Sverige kommer bli utmärkt, kommer bli lite annorlunda kanske, men det kallas politik och demokrati. Utan välj de frågor som intresserar liksom dig och sen så utvärderar efter det.
Så vilka två frågor är deras absoluta hjärtefrågor då?
Vi kan säga att deras hjärtfrågor i det här valet är arbete och skatter. Väljer ditt eget liv, kan du göra det? Sänk skatterna på arbete. Klimatfrågan, de vill att vi ska göra ännu mer på det området. Och sen invandring, att ha arbetskraftsinvandring men att förbättra systemet så invandrare integreras snabbare och effektivare.
Mm. Vad tycker du om politiker överlag i Sverige?
Politiker är jävla fina människor faktiskt. De gör väldigt, lägger mycket tid på det. Alltså det är ju fritidspolitiker i kommunen och i regionerna. Det är ju det mesta är fritidspolitiker. Bara några få som gör det på heltid. Som balanserar det här med att hämta på dagis och jobba och leva och grilla. Och sen på i riksdagsnivån så är det också liksom hårt arbetande människor. Det gäller alla partier. De möter människor som brinner för sin politik. De pratar om det här riktigt. De blir förbannade för att inte få igenom grejer liksom. Och det gäller sagt över hela spektret. Så jag har en stor respekt för politiker.
Det var ju snack för ett par år sedan i alla fall om att det är så dåliga politiska ledare för att det inte är tillräckligt bra betalt. Hade man fått in människor från näringslivet att bli politiska ledare, skulle väl Sverige vara bättre? Är det en sanning eller en myt enligt dig?
Det finns ju noll forskning som visar på att du får bättre människor för att du betalar dem bra. Titta bara på till exempel börsvedier. De är ju inte, liksom, inte det finaste mänskligheten har att komma med. Nej, det stämmer inte. Vi vill ju ha folk som också är övertygna om saker och ting. Liksom. Det kan man ju gilla till exempel med Vänsterpartiet som vill ha så här, 6 timmars arbetsdag. Det kommer ju inte komma igenom liksom, i denna kungens tid. Liksom. Men de vill ändå det. Och då varenda gång så säger de, det här ska vi gå igenom. Och liksom, till och med partiledningen säger, men really? Liksom på varje stämma, alla bara, jajamän, 6 timmars liksom så.
Familjeveckan är väl en sån också?
Ja, men det är också så här, jag tror vi verkligen på. Det ska man ha respekt för. Sen kan jag tycka att någonting är mer eller mindre klokt. Men liksom det är, politiker är fina människor som vill någonting. På samma sätt som är du tacksam för de sitter i bostadsrättsföreningen som orkar hålla på med den skiten och fundera på om det ska vara äkta en glassortering. Det här gör de fast för hela samhället. Så jag har noll politikerfrakt och tycker inte man ska ha det heller.
Vi tar oss vidare till nästa parti. Vi har många att gå igenom och sen ska vi komma in på sakfrågorna.
Ja, Kristdemokraterna, K. De vill förstatliga vården för att minska ojämlikheterna. De vill reformera äldrevården och de vill ha fler poliser. Där är deras 3 frågor.
Och vad betyder det? Lite
det kan man fråga. Vården är alltså regionerna, ja. Där ligger den. All vård som sjukhusvård och tandvård ligger där. Vi har ju liksom äldrevård i hem som det är kommunerna. Men det här som ligger på regionerna. De tycker att det är dumt. Det borde ligga på staten istället, då skulle allting bli mycket bättre.
Och varför skulle det bli bättre med det?
Det är lite oklart. De tycker att det är bättre att då kan man harmonisera, för det ser olika ut i olika regioner. Men stora vårdutredningar visar att det är inte så jättestor skillnad i vården. Det är framförallt cancervården som man kan ha olika långa köer, men i övrigt är det ingenting. Men de tycker att det här ska vara ett ställe som man gör det på, och då kanske vi kan skippa en nivå också. Och det är väl liksom en kan man tycka en tanke. Framförallt de hoppas att det ska minska vårdköerna framförallt liksom.
Det är deras syfte.
Det är deras grej. Och sen är det liksom fler poliser. Man vill ha mer då trygghet, säger man, att det innebär 10 000 fler poliser. Här var man tidigt ute och pratade med om vi ska höja lönerna för poliser och sånt liksom. Men återigen, och för att göra det svårt för dig som lyssnar, det är fler som vill det nu. Man vill också satsa mer på förebyggande arbete och tätare samarbete mellan polis, socialtjänst och skola och föräldrar och sånt. Och det vet vi från forskningen att det faktiskt funkar. Och så vill man skärpa straffen. Det är en hjärtfråga för Kristdemokraterna och det är för nästan alla partier. Och det vet vi också att det finns absolut ingenting som tyder på att längre straff får att folk begår mindre brott. Nej. Däremot skickar det signaler. Och äldrevården då, att man förbättrar villkor för de som arbetar inom äldrevården för att därmed göra det bättre för de gamla, så att det inte bara kommer nya människor hela tiden. Och sånt.
Bra.
Ja, vi går vidare.
Liberalerna. Bättre förutsättning i skolan, högre krav på invandrare, snabba på integrationen. Där har du deras huvudfrågor.
Ja, och vad betyder det då?
Alltså, de har ju en i grund och botten positiv inställning med, liksom, till invandrare. För de är liberaler och everything goes. Liksom. Men nu de vill ha fler krav på nyanlända. Och jag menar, förra partiledaren Nyamko Sabuni drev ju det här med språkkrav. Och det dök upp redan 2002. Så de var före innan det var coolt, så att säga. Och man vill ha mer sånt. Man vill ha lite förslag för att motverka Sverige, utsatta områden och sånt. Liksom. Så där är deras politik. De är inte så profilerade i klimatfrågan, som är viktigt för många. Och det är politik, de har det ganska mycket teknikoptimism. Allting kommer att lösa sig om vi gör det. Liksom. Vi pratade om det innan, om att man kanske inte pratar mer om att vi borde ändra vårt sätt att konsumera. Och det...
Har man då tagit beslut om klimatfrågan för att man vet att man aldrig kommer vara med och leda Sverige? Man kan vara med och bidra till att göra bättre i vissa frågor för Sverige. Är det en strategi?
Den svenska strategin, menar du?
Jag menar att så här, Liberalerna har liksom valt att inte profilera sig på miljöfrågan för att de vet att det kommer aldrig vara en kärnfråga som liksom, de kommer vinna mandat på för regeringen.
Det kan man väl anta. Alltså, de är ju skolpartiet, Centerpartiet, Sunt Förnuftpartiet, Kristdemokraterna är liksom...
Så de är ett enfrågeparti egentligen?
Alltså, alla profilerar sig på sätt och vis som enfrågepartier. Centern är Bondförnuftet, Kristdemokraterna är Kristna Värdering, Liberalerna är Skolpartiet, Miljöpartiet är gissa vad, Miljö. Moderaterna är Företagarpartiet, Socialdemokraterna är alla lika rätt partiet, Sverigedemokraterna är liksom minska invandringen och slå vakt om välfärden, och Vänsterpartiet är välfärden.
Då är vi klara då. Ska du gå och ta en kaffe?
Nu tar vi oss vidare på listan.
Vänsterpartiet, de vill ju som sagt inte vara en fråga, eller Miljöpartiet vill ju inte vara enfrågeparti, men det är ju mest de som är jobbar inom den frågan. De är mest aktiva och de är också mest progressiva.
Varför är Greta inte aktiv medlem i Miljöpartiet, kan man ju undra?
Hon pratar ju alltid om att vi ska lyssna till forskningen, så hon har ju tagit politisk ställning på det sättet, även om hon säger att det går för sakta, och det har hon ju liksom rätt i.
Jag tycker, om man ska rösta på Miljöpartiet i kommuner, landsting, var tycker du att man ska lägga sin röst? Var är Miljöpartiets röst viktigast att lägga för att kunna påverka?
Det är på nationell nivå då. Därför att liksom miljöfrågan är en stor kommunal fråga, och det är i princip ingen fråga alls på region. Liksom. Ja, visst, vi ska köpa in till landstinget enligt vissa certifieringar, men det är inte liksom viktigt. Och kollektivtrafiken är ju i princip koldioxidneutral i hela Sverige redan, så att det är lite skitsamma. Men på riksplanet, om man tycker klimatfrågan är viktig, så är det ju de som har mest förslag på det området. Mm. Och de har också blivit utvärderade som att vara som har de bästa förslagen, av typ naturskyddsförening och lite annat, vilket de ju gör en ganska stor grej av själva. Sen är de ju emot kärnkraft. De menar att det är ohållbart och så liksom. Kommer vi kunna lösa energibristen ändå? Det får man ju ha sina synpunkter på. Liksom. Mm. De har ju också profilerat sig såklart för att de är liksom, också, vi känner oss som HBTQI-frågor. Det har blivit deras grej också. Och även liksom inom invandringen, de ganska generösa i största allmänhet.
Okej, men det blir det liksom ett spel för gallerierna, för man kanske inte hinner med och vara liksom messias på alla fronter, eller? hinner man liksom satsa ihjäl sig på miljön samtidigt som man försöker lösa så här HBTQ-problemen i Sverige? Alltså, vad, alltså, blir det liksom någonting alltså, man säger?
Klimatfrågan ju, har ju en klassaspekt i sig, att liksom de som tjänar mest släpper också ut mest. Det kommer man liksom inte undan, och att människor som, och därmed kan vi komma in på hur det ska, olika grupper de gör liksom. Och sen HBTQ och I och klimat har väl ingen klockren grej liksom. Men ju mindre parti, ju mer fokus på en fråga. Det här är klimat- och miljöpartiet som man hör i namnet, och Liberalerna är skolpartiet, därför att de ligger som risigast till.
Men det har varit mycket diskussioner om just elbilar, att det inte finns tankstationer, att det inte finns liksom möjlighet att kunna försörja, att göra den här konverteringen från liksom bensin till el så snabbt som vi hoppas på. Det måste ju vara en sakfråga för Miljöpartiet.
Vi ska ju, faktiskt är att vi ska ju räknas med att vi kommer att fördubbla vårt energibehov, vår energikonsumtion till 2040 tror jag det liksom. Så fördubbla mot det. Och då måste vi bygga så vi har mer kraft så vi kan få göra mer egen el. Och vi måste bygga ut stamnätet, alltså de här kablarna från Norrland, det mesta till som produceras idag ska kunna gå till södra Sverige så vi inte behöver köpa lika mycket från kontinenten. Det är ju liksom det viktiga.
Och då, men samtidigt vill man lägga ner kärnkraften. Hur får man ihop den här elkilen?
Det får de svara på. Det finns en teknikoptimism i det. Och Miljöpartiet skiljer sig från de andra partierna för att prata om att vi behöver ändra vårt sätt att konsumera. Sluta köp så mycket skit. Liksom så.
Kan man lägga det på medborgarna eller ska det lösas på högre ort?
Men allt är ju på medborgarna. Ingenting är ju på politikerna. Politikerna kan ju aldrig, alltså de kan ju lagstifta och förbjuda saker och ting, men det tar ju lång tid och det är minsta gemensamma nämnare. Vill du leva klimatneutralt så vet vi att det handlar om att du ska sluta använda fossila bränslen i dina transporter. Du ska sluta äta djur hela tiden liksom. Sluta ha skinka i munnen hela tiden, Anita. Och sen så inte konsumera hela tiden. Och det kan ju du och jag bestämma direkt. Men som svenska vill jag säga att politikerna är så himla dåliga för de styr inte upp mitt liv. Och sen när jag säger dumma politiker fick styra upp mitt liv. Alltså det, vi är väldigt dubbla i det liksom. Men vi säger att vi måste införa sockerskatt för att vi inte ska bli så tjocka liksom. Så, skatt på läsk, man bara stäng munnen, det är lösningen liksom. Det är en ganska liberal idé kanske, men vi kan ju påverka det här som själva. Sitt inte era jävla villor i Bromma och tro att någon annars kommer in och lösa grejerna. Det är vi som gör det liksom.
Jag tänker också, vi har ju den här långa traditionen av socialdemokratiskt styre. Jag tänker att det har påverkat svensken, även den nya generationen svenskar som inte var med under alla de åren, till just problematik, sådana här frågor att man så här, sitter och väntar på att politiskt...
Ja. Vi är sossar allihopa. Alltså, ja, alla precis. De här partierna är socialdemokratiska i någon månad. Alltså, i det historiska perspektiv har vi 7 socialdemokratiska partier och så har vi då Sverigedemokraterna som inte har pratat om som solidaritet i sitt som partiprogram. Det är väl en, så att säga, en stor skillnad. Men de pratar om välfärd allihop och allt sånt. Det är klart att vi förväntar oss att staten ska styra upp saker och ting. Och om det inte är så att staten har förbjudit det så kan vi inte liksom... Så här, alltså, så riktigt så är det ju inte.
Men jag tänker på reformer. Det har ju gjort en del reformer och vi bävar inför alla dessa reformer. Allt från vänstertrafik till att man inte får röka då på uteserveringar. Men vi är väldigt behagliga att göra med. Sen går några veckor sen tyckte vi att det var väl bra. Mm. Ska vi vara lite mer, vad ska jag säga, upproriska tycker du? Svenskarna, alltså inte politikerna.
Jag tycker att liksom det finns, ta den franska politiska traditionen där man bara beslutar saker och ting. Det är ju ganska mycket liksom en general som pekar med hela handen. Liksom. Nu ska vi ha massa elbilar i innerstan, bra. Då förbjuder vi de här grejerna. Nu slutar vi med plast här, pang, pang, pang. De gör liksom lite mer så. Jag tror att vi som svenskar ska fundera mer över hur vi konsumerar själva. Att liksom vi är så otroligt fat and happy och vi har det så himla bra, ett tryggt system och vi har bra finanser och allting. Så det är klart att det här kommer att funka. Mm. Liksom klimatförändringar, vi är inte riktigt med i det tänker vi. Liksom, utan det är väl nice att man kan odla vin i Göteborg och sånt. Liksom. Det smakar skitfrukt i vinet. Men det, alltså det, vi behöver ju tänka så här, men hur konsumerar jag? Hur tar jag mitt jobbet? Behöver jag äta djur hela tiden? Liksom? Och vi vet ju att en stor del av utsläppen påverkas av vår konsumtion. Hur ska vi konsumera? Kan jag konsumera mer begagnat? Kan jag klara mig utan att stoppa djur i munnen innan middag? Liksom? Så kan vi prova och testa. Liksom. Så att vi ska inte peka på politiker. Dumma Ulf Kristersson som inte löser klimatfrågan. Mm. Fast de kan skapa förutsättningar. Men den snabba förändringen, den gör ju du och jag.
Men vilka partier tycker du synliggör liksom individens förmåga att förändra bäst? Eller uppmaning att förändra?
Alla pratar om individens frihet, men alla, det är väl få som pratar om individens liksom skyldigheter, alltså mot mänskligheten, utan det är så här, det här, du ska få rätt till det, du ska ha rätt till det, men vad är du skyldig med? Det pratar vi ju inte, det pratar vi knappt med våra barn om heller.
Så vill vi satsa på en potentiell framtid som enligt FNs klimatrapport, då ska vi jobba med Miljöpartiet.
Det finns många som har som tankar om det, utan du ska ju göra vad du tycker verkar liksom rimligt utifrån vad forskning och fakta säger. Liksom. För att lösa energikrisen så kommer kärnkraft med stor sannolikhet att spela en roll. Vi kan klara det utan, men vi kan göra det med, och tar vi då Moderaterna för att göra en Agra Henrikfors övergång. Att bekämpa brottslighet, bidragsberoende och energikris är deras huvudfrågor. Så de pratar ju om energikrisen, och deras lösning är helt enkelt kärnkraft. De menar att spela en
till skillnad från Miljöpartiet.
Det är skillnad från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som också är emot det. De är väldigt grundoptimistisk syn på teknik och nya lösningar, och det kommer allting om vi liksom bara byter ut våra BMWs mot Tesla så är allting löst. Och det är väl inte,
gärna.
Det är inte riktigt så det funkar kanske alla gånger. Och återigen, vi behöver fundera på klassaspekten, att alla kanske inte har BMWs, alla kanske inte har råd med Tesla, så det handlar ju också om att se till att alla ska med.
Hur ska vi ta hand om glesbygden? Har Moderaterna något program för det?
Det är inte någon fråga man profilerar sig, utan det är brottsligheten. Man tycker att Sverige inte är ett tryggt land, och det finns då ingen statistik som stödjer, utan liksom, Sverige är ett väldigt tryggt land på hela taget. Liksom. Men det är tråkigt att göra det som tidningsrubriker. Allting funkar relativt bra! Köp Aftonbladet plus.
Just vote.
Ja, utan så man pratar om det. Men sen, vi har ju problem. Vi borde öka polisens kapacitet, säger Moderaterna. Vi ska bekämpa gängkriminaliteten, säger de. Och det säger sossarna, det säger många andra också. De vill marknadsekonomi är de ju för, kan man säga, och kapitalismen, och mycket lösa utan statens inblandning. Så här är de faktiskt mycket mer höger än vad Sverigedemokraterna är.
Just det, det är ju rätt intressant. Men jag undrar liksom, varför finns det ens opposition i Sverige när vi alla är lätt vänstervridna? Varför tar liksom inte bara Maggan och Uffe varandra i händerna och säger så här, hej hej, nu är ni alla andra ytterkantspartier, vi går den stora liksom motorvägen rakt framåt?
Därför att om man är väldigt lik varandra så kommer man hela tiden att prata om hur jävla olik man är liksom. Det är väl egentligen bara tvillingar som inte gör det. Annars pratar ju alla om hur himla olika de är, sina syskon, och vi säger så, och jag har min roll och allt sånt liksom. Och då har vi hittat de här rollerna. Och då är det svårt att liksom räcka handen över den där som mittgången i riksdagen och säga, hörni, ska vi inte göra det här?
Men behöver vi ha så många partier då? Är det nödvändigt?
Nej, det är det ju inte. Det finns ju inga naturliga många partier. I de länder där man har färre partier, som i USA där man bara har två, där finns det istället olika falanger. Jag vet inte 17 om det är så mycket bättre. Alltså då är de ju allihopa all over the place, så att säga. Så det är nog ganska bra att ha. Det blir lättare för oss på så sätt liksom. Och Moderaterna har ju också sedan förra valet pratat mycket mer om det här med integrationen av nyanlända. Man vill ju inte framstå som främlingsfientliga. Och det är väl inte inget parti som uttrycker sig som att vara främlingsfientliga. Utan man pratar att vi måste klara av integrationen. Och det är ju också ett tecken på att hur vi kan förändra en diskussion och prata om den. Och man tycker vi inte har ett bra system för det, och då vill man göra massa andra saker i det.
Det här var ju jättepolariserat för bara 3 år sedan. Sa man någonting inom det här området så skrek ju folk rasist. Det verkar som att det har kommit en förflyttning. Jag vet inte om den är positiv eller negativ.
För att förstå det tror jag att man måste definiera folk. Och det tror jag är folk som jobbar i media. Eller som jobbar i närliggande branscher, kanske opinion. Och som ju slentrianmässigt bor i Bromma, Enskede och Vasastan. Och det är inte den verkliga världen. Bland liksom fläskfilet folket som bor i liksom någonstans ute i landet.
Skönt, jag bor inte i något av områdena som du nämnde, till skillnad från dig, Ann.
Du är så djupt förankrad i verkligheten. Kräd till dig. Men så det är ju liksom, som folk sa det. Men folket i allmänhet förstod nog också den här grundläggande idén, som ju är rätt rimlig. Det är klart att vi ska ta emot så många vi bara kan till Sverige, under förutsättning att vara ett system som kan integrera dem så att de sen bidrar till det. Flyktingar är inga problem, de ska ta hand om det, synd om dem, sen ska de tillbaka. Det är ju klassiskt liksom. Men integrationen måste funka det. Och har inte funkat systemet, så kanske vi borde säga nej till vi fixat systemet. Det är ju inte ens hyggligt för de som kommit hit. Det här är ju en ganska rimlig analys som inte ens är partipolitisk. Men om då partierna pratar om bla bla bla, stöbeltramp från 30-talet eller främlingsfientlig dit och dit eller rasistisk. Om man svänger sig med för så stora ord, då tror jag att man tappar kontakten med vanligt folk som ser att liksom, här kommer ju liksom tre familjer från Syrien och de får liksom inte riktigt jobb här i Forsreda och de får ta bussen in till Värnamo och sen, alltså.
Och det som diskuterades på senaste partiledardebatten så var, visade det sig tydligt att en kvinna som kan vara hemma och leva på bidrag självklart gör det istället för att gå ut och jobba och få 10 000 mindre. Det är ju make sense.
Ja, det är klart att det är det, men sen, och det stämmer inte heller. Alltså, forskningen visar inte att bidrag pacificerar människor utom i några enskilda fall, utan folk vill göra rätt för sig. Men partiledardebatter är också skit att titta på. Det är bara mimfabriker. De sitter där och så får de klipp med en SVT eller TV4-logg och liksom, alltså ska de ut. Men att TV4s partiledardebatt är ju 60 sekunder långa. Ja, men det är för att det passar för stories. Så det är jättebra för alla inblandade, men man får ju bara ont i huvudet av det. Så, och det beror ju på att de inte står där för att övertyga varandra. De vill bara säga, titta här, han verkar ju helt dum i huvudet med den här åsikten, eller hur?
Det är som TV-shop för partierna.
TV-shop är ju faktiskt högkvalitativt jämfört med. Det är så dåligt. Alltså det är lika dumt som att göra, som jag pratade om här innan sommaren, om liksom valkompasser. Det gör dig inte klokare, för att det är ovetenskapligt, det är inte nyanserat liksom så. Och du kan inte bry dig om alla frågor heller. 2-3 frågor och rättigt.
Precis, har du inte hört avsnittet som vi spelade in innan sommaren, det vill säga valspecial 1. Passa på att göra det innan du tar det här beslutet.
Jag måste också ställa en fråga. Du sa ju förut att den enskilde politikern, alltså den som står i frontlinjen för ett parti, Ebba Busch och Magdalena och liknande, de är inte partiet. Men jag tänker till exempel när Reinfeldt då, han gick ju till val för att, ja men blott att han skulle då sänka skatten och folk skulle få mer liksom pengar. Sen fick han ju feeling då, det blev nästan eller spontant, men då började prata om ökad invandring och vi skulle öppna våra hjärtan och sådär, ja, släppa in dem, och det blev ju hans fall. Jag tänker, hur farligt är det att gå, jag menar inte att det var såhär, jag gick på feeling mitt under ett tag, men att gå bort från valfrågorna och in liksom in i en fråga där man inte känner igen partiet. Det måste finnas mer förslag.
Jag tror han uttryckte sig som humanist snarare än som moderat. Alltså inte den rollen han var där. Vi måste öppna våra hjärtan. Mm. Det kommer att kosta, var hans andra tal. Mm. Och sen kom inte det tredje talet, såklart. Och det är värt det. Mm. För då har man ju beräknat en kostnad, man har en plan för det. Och de hade inte... Om det fanns en plan, de inte som vågade gå fram, det kan jag inte spekulera i, men det var ju två tal av vad som skulle borde varit tredje. Och där det kanske fanns ju ingen plan. Det blev kanske det som också var lite med ett problem. Och har man en vision utan en plan så är det ju en hallucination. Mm. Men ska vi komma ihåg att politikens uppgift är att vara visionär och tänka framåt och sånt. Liksom. Den ska inte hålla på så mycket med 90-gritt, i alla fall på rikspolitiken. Så att... Men där skulle jag säga att de här linjetalen som man alltid hade förr, ny partiledare genom Socialdemokraterna eller ordförande i LO, de som håller linjetal, följande gäller under kommande perioden. Man kan berätta vilken linje man slår in på, för man är helt säker på att man ska ha makten under den här tiden. Så har vi inte de längre, de här stora ideologiska talen. De är ju, saknar vi ju i Sverige av den anledningen. Liksom. Vi kan få någon klämmig formulering med liksom, hjärtlandet som är formulering med snott från USA eller något liknande. Men den här Reinfeldt var ju på väg att han var en stor talare på det sättet. Liksom. Och det gör den svenska politiken lite torftig att vi inte har kvar det längre.
Inga ideologister.
Det finns massa ideologi, men det är liksom så praktiskt. Alltså, vi är inte ett folk av liksom intellektuella giganter som drar upp de stora grejerna. Vi är duktiga på liksom att sortera olika varukategorier, effektivisera varuflöden och uppfinna liksom tekniska prylar. Liksom. Vi är liksom ett litet land i norr.
Precis. Det kommer inte bli en ny Palme bara för Ann Linde är lite sur ibland.
Nej, och då liksom, det finns ju vissa av de nya partiledarna som jag tycker liksom är duktiga på att tala. Inte minst Jimmy Åkesson är hemskt duktig på att tala liksom, och kan få som ska tala på ett sätt som får en slags klangbotten i ett folkdjup. Sen kan man tycka vad man vill om honom liksom.
Ja, men absolut, det är en konstform, hur som helst, att vara en god retoriker.
Ja, och sen är det ganska mycket att bara hålla kvar i det. Sverigedemokraternas politik har ju på sätt likadan ut, vi kommer tillbaka till den, men jättelänge. Och det är väl det som är liksom grejen. Men vi är ju på nästa bokstav, då Socialdemokraterna kommer först.
Ja, varsågod.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Krafttag mot kriminalitet och begränsningar för företag att göra vinst i välfärden. Det är deras huvudfrågor i valet. Punkt.
Okej.
Okay. Ja, men det är ganska intressant att se. Liksom, de har ju ofta tittat hur man ska göra och man har ju alltid liksom försökt. Alltså i grund och botten är ju de staten garanten för starkt och rättvist samhälle. Det är socialdemokratin i sin kärna. Därför är de alltid skeptiska att andra ska kunna göra individuella val av skola och omsorg. Det är som det här är laget före jaget. Liksom. Det är sådana. Och de vill ju inte att man ska ha enskilda val, för de tänker då sker det på bekostnad av dem. Med höga inkomster kommer gynnas på kostnad av med låga inkomster. Solidaritet kallas det där. Så därför försöker man alltid, man ger hellre bidrag till individer för att kunna jämna ut det än att man ska ta bort det. Så i Sverige har vi till exempel inte social housing, att folk som är fattiga bor i särskilda hus. Utan de kan ju bo var som helst, så får de bidrag istället. Det är som en central
Precis.
Del av det. Och kriminalitet, alltså de vill bekämpa med lite brottsfrigörande åtgärder, brottsbekämpande, brottsförebyggande, skola framförallt. Det där med att starta brottsbekämpande är att liksom vara tuff mot kriminalitet och sånt.
Och det finns det evidens och studier på som stöd?
Ja, brottsförebyggande ja, brottsbekämpande nej.
Nej.
Så brottsförebyggande skola och satsa på sånt, socialtjänst, det vet man. Men liksom hårdare straff, fler poliser liksom. Alltså du får fler arresteringar, men det bryter inte. Liksom.
Men sånt som inte har någon evidens, som skickar då signaler, precis som man kan göra gentemot sina barn. Det kanske inte blir någon straff på följd, men man skickar signaler att nästa gång kanske inte blir någon glass.
Det är inte evidensbaserat. Vad hör jag? Det var ju konstigt att jag var med om. Ja.
Nej, men det politiska spelet bygger ju mycket på signaler. Varför är det så viktigt?
Det är ju för att man vill staka ut någonting. Jag tycker det här är viktigt. Och sen hoppas man ju att anse att ja, men det där tycker jag också är viktigt. Men ju mer liksom, sen har vi den här partipiskan som också håller ihop det. Så därför kan folk göra utspel på, jag tycker det är viktigt att vi bla 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 bla. Och så får de massa press på det eller massa uppmärksamhet. Fast det står i liksom, det är viktigt att skolan inte är knuten till någon religion. Det tycker jag ska stå i skollagen, sa ett parti här om sistens liksom. Man bara, det står bokstavligt talat i första stycket i skollagen. Liksom. Kan man säga antingen gör din jävla hemläxa, eller ska man säga ja, det är så liksom politiken fungerar. Nej,
där kan vi inte stanna. Det är så politiken fungerar, att man ska köra en dubbellag då, så man ska kunna läsa samma lag två gånger.
Nej, men folk liksom gör utspel om grejer som redan finns, eller man gör utspel om saker som saknar evidens, för man tycker att det låter bra. Det låter ju bra att vara tuff mot kriminella. Vi ska motverka våldtäkter, vara tuffa mot kriminella, fast våldtäkter uppstår inte så. Det är i hemmet, i nära relationer, de flesta våldtäkterna är. Det är svårt att gå till val på det, att din man ska sluta våldta dig.
Så det är lite som Twitter-politik så här.
Twitter är inte heller på riktigt.
Nej.
Nej. Ricky Gervais pratar ju mycket om att så här, bara för att det är en idé och en tanke så betyder det inte att det är så. Idag har vi sett mycket liksom kränkthetsrapporter på olika saker och saker man säger, men exempelvis pratade du om Kakabave, att vilden där inte ska få finnas som begrepp längre, att det är ett daterat, ett rasistiskt begrepp.
Ja.
Ja, att hålla på med det kan ju också vara en slags som härska teknik. Att liksom, du använder fel begrepp. Okej, okay, whatever. Pratar vi om rätt? Vad är sakfrågan här? Liksom?
Återigen symptom istället för orsaker. Men okej, tillbaka till sossarna.
Men skola, sjukvård, ska det vara privatiserat eller inte? Ja. Det är ju en av de stora frågorna i välfärden. Liksom.
Ja, och de här privatiserade skolorna har ju fått otroligt mycket kritik från, och det används jättemycket av vänsterblocket just att det är dåligt. Finns det evidens på det?
Alltså, de fyra största skolkoncernerna gör flera miljarder i vinst. Och det är ju pengar då som är tagna från skattemedel. Det låter ju dumt, men tanke på skattemedel ska användas gemensamma. Men den viktiga frågan är de skolorna bättre eller sämre än de kommunala? Och svaret är både och. Så det är liksom ingen enkel bild. Därför blir det här ideologi. Vi kan inte se att kommunala skolor är bättre än privata eller tvärtom. Det finns ingen sån tydlig. Vi kan titta på enskilda, ja. Och det finns liksom svinmärkliga skolor som är privata och svinmärkliga skolor som är kommunala. Så att det finns, där hamnar det om ideologi. Tycker jag det? Att det ska vara så. Nej, jag tycker verkligen inte att det ska vara så, kanske du säger. Och då får du ju rösta på det.
För att de svinmärkliga skolorna som är kommunala, de tjänar inte de miljarderna som de svinmärkliga friskolorna gör.
Man kan inte, nej, det gör de ju inte, de här koncernerna. Men de är inte svinmärkliga, de är rätt rimliga, många av dem. Utan det är koncerner med hundratals skolor, och ett par sådana skolor är såklart kass. Och där skulle man inte vilja ha sina barn. Och ett par kommunala skolor är förstås också kass, där man inte heller vill ha sina barn.
Men varför är det så fult att tjäna pengar på det när skolsystemet inte har fungerat innan?
Frågan om systemet har fungerat eller inte fungerat innan heller.
Ja, enligt valmöjlighetsprincipen för individen då att kunna utveckla.
Vilket är ideologi.
Ja.
Alltså skolresultaten har ju varit helt okej. Okay. Och sen är PISA-resultaten upp och ner. Men det har inte varit så att det varit långsiktigt jättekass och sen privatiserat så blev det toppen. Utan avregleringen av skolorna i Sverige har ju inte gjorts i princip någon annanstans i världen.
Nej.
Alltså vi har avreglerat supermycket. Och det där är ju också intressant att titta på. Liksom. Vi har en bild av Sverige. Under liksom den senaste borgerliga regeringen så har ju också massor med skatter avskaffats. Så att vi har höga skatter på arbete och vi har väldigt låga skatter på kapital. Så äger du saker och ting, hus eller fonder eller aktier eller sånt, de skatterna är skitlåga. Så i teorin har vi progressiv skattesats. Ju mer du tjänar, ju mer betalar du. Men det gäller bara lön. Tar du hänsyn till det andra har vi ju regressiv. Alltså ju mer du tjänar, ju mindre betalar du.
Mm.
Och de här vanliga grejerna man brukar ha för att kunna säga okej, okay, så här mycket skatt tjänar vi, vi ska betala välfärden med all vår skatt. Ja. Det kostar i runda slängar liksom tusentals kronor, det är som 10-20 tusen i månaden som det är. Vi har som att drifta det offentliga. Alltså då måste du dra in så här mycket mer pengar i månaden för att kunna betala det för din löneskatt. Och det kommer inte räcka. Ja, det är ju 15 om vi har bostadsskatt, förmögenhetsskatt och lite annat sånt. Fast det har vi inte längre i Sverige. Så det är liksom det här som är svårt när vi pratar om att det är lägre skatt för dig, absolut. Men vem ska då betala välfärden? Då får vi antingen montera ner den eller så får vi låna mer pengar eller så liksom. Och det är de här liksom följdfrågorna man behöver ställa sig. Vem ska betala det? Och det hittar vi nästan aldrig i några politiska program att man har liksom flera led. Utan vänstern säger höj skatterna och högern säger sänk skatterna. Och det är sällan så här. Och då tänker vi att man ska omfördela så här, så här, så här. Det finns i några pärmar någonstans, men står inte i valplattformen.
Men det finns ju inga samhällen som liksom blir mer välmående av att klassklyftorna ökar. Det har de ju verkligen gjort i Sverige senaste åren.
Vi har ökat klassklyftorna mer här än i något annat OECD-land.
Mm. Det tycker jag är skamligt.
Ja, du kan ju tycka det. Det är din uppfattning. Liksom. Alltså, det har ökat, det vet vi. Men om du tycker det är rätt eller fel är en annan grej. Liksom. Mm. Driver det verkligen att folk liksom blir mer entreprenöriella och sånt? Liksom? Det är väl lite oklart.
Ja, samtidigt så skapas arbetstillfällen när folk startar bolag. Så att allt det onda får man ta med det goda.
Men det är inte där vi får in pengarna ju.
Nej.
Det är inte där, de stora pengarna kan man få in på andra sätt. Liksom. Så att det är svårt med politik. Liksom. Vi kanske ska prata om att sossarna har ju sin klimatpolitik också. De har alltid kritiserat för en tydlig klimatpolitik. För att det har inte varit deras kärngrej. Liksom. Det har varit andra som hållit på med det. Och Göran Persson hade det här berömda talet om det gröna folkhemmet. Och det var ju svinbra formulerat.
Mm.
Men det var inte så många som tyckte om Göran Persson. Så att folk som jag pratar med säger så här, hade det inte varit för att Göran Persson hade sagt det, hade vi nog fortfarande pratat om det gröna folkhemmet.
Mm. Fast är det någon som ens kommer ihåg att han har sagt det, tänker jag. Så att de borde kunna återanvända.
Och det är också intressant, de är ju jobbpartiet vill de vara. Så att värna miljön handlar om att skapa ett långsiktigt starkt samhälle med många jobb, säger de. Eller vi vill vara världens första fossilfria välfärdsland. Så det är de här klassiska sociopolitiken man kan ta där.
Men han blev ju populär när han gick på med maxtaxen.
Så att men det fanns en miljöpolitik där från början som sen inte liksom, de är inte mot miljön alls, de driver grejer, de har aldrig som riktigt profilerat sig i den frågan.
Och med det sagt så går vi raskt över till det andra högerpartiet, Sverigedemokraterna.
Ja, de är det mest invandrarkritiska partiet och de går till val som värnar om traditionell svensk kultur som de kallar det och satsar mer på välfärden.
Vad är det, hambo?
Alltså det är lite otydligt vad de menar med svensk kultur och svenska traditioner, men ja, hambo, falukorv, alltså det är lite det där gamla folkhems Sverige där vi tog hand om varandra.
Väldigt nationalistiskt land som kanske man ser i Frankrike eller i USA om vi skulle se, eller bara Norge för att se några som värnar och hyllar sitt land.
Det är make Sverige great again på sätt och vis. Liksom. Så det finns en nostalgi här och det finns absolut en nationalism som handlar också att man vill liksom reformera migrationspolitiken som många andra. Man vill begränsa antalet invandrare, det är man tydlig med. Och så vill man bekämpa brottslighet i samhället. Och man menar ju också att de här frågorna är sammankopplade.
Det har varit en diskussion nu runt studentflaken där många liksom åkte runt med sin nationsflagga på istället för svenska flaggan och många har diskuterat sig, men det är ju svenska staten som har betalat skola, varför har man inte båda flaggen och så vidare. Så det var lite debatt utav det där. Men vad säger såna här partier om det?
Ja, det finns en slags idé om att man ska vara tacksam för det och att man, alltså att integrera innebär ju inte att assimilera, alltså att assimilera blir ju precis som integrerat, du funkar som liksom. Men vi är ju ganska många skåningar som har liksom skånska flaggor i tid och otid och vi är ju liksom integrerade. Vi hävdar ju att vi är skåningar, alltså vi är inte assimilerade. Så att liksom det är ständigt den där att man alltså ofta liksom, det kanske inte är så mycket att man slår vakt om den svenska identiteten och kulturen som att man pratar mycket om vad man beskriver som hot mot den. Samtidigt äter man koldomar som en turkisk uppfinning. Alltså det är en man är ju rädd för att vi ska ta emot mycket människor och ska kosta samhället väldigt mycket och sen ska det då drabba andra. Till exempel om man har ställt invandrare mot äldre. Och det är så att fast de som kommer här nu, de betalas ju då i statlig budget. När de kommer hit med Migrationsverket, och det är inte efter 2 år för de blir en lokal budget. Så att det kommer liksom 30 nya flyktingar till din kommun, påverkar inte din farmors lunch alls.
Arabiska är Sveriges näst största språk. Vad säger partiet som SD om det här? Och vad säger araberna själva om SD?
Alltså, jag tror inte som... När man hör företrädare för partiet så pratar de om att det är tecken på kulturell fattigdom. Är man i Sverige ska man prata det här språket och så vidare. Liksom. Och det kan man inte visa ha som synpunkter på. Det finns ju ganska många arabisktalande som röstar på SD därför att de menar att den integrationspolitik som funnits eller de metoder som funnits inte har fungerat. Och med en liksom, taxichaufför i Malmö och sannolikhet att han röstar på SD är hyggligt stor faktiskt, har jag märkt.
Ja, det är väl många av de minoritetsreligioner som röstar på SD. Det kanske man inte pratar så mycket om, men så är det ju.
Ja, och det är för att de delar då den bilden som det här partiet har av hur politiken funkar. Liksom. Och sen tycker jag det är intressant när det gäller klimat, som är en stor och viktig fråga, är ju att Sverigedemokraterna, de pratar inte så mycket om det. De pratar om kulturlandskapet, bevara svensk landsbygd, svensk natur. Och de menar ju att det i princip är meningslöst att göra några stora förgripande omständigheter här, eftersom vi står för så liten del av de globala utsläppen. Utan det borde finnas kostnadseffektiva sätt på andra håll i världen och allt sånt. Liksom.
Fast det finns väl mätningar som visar att just sådana länder som Sverige är stora CO2-bovar.
Vi har en indirekt stor påverkan eftersom vi betraktas som ett föregångsland. Ja. Och vi har nästan en helt fossilfri energi för, som produktion idag. Så att där kan vi vara det. Liksom. Men de vill inte höja skatterna på fossila bränslen. Det har att göra med att det är den folkliga förankringen. Du ska kunna köra din bil upp i Norrland länge och sånt liksom.
En EPA.
En EPA är en inte längre en EPA, utan EPA det ser ut som en personbil nu för tiden, men den bara går.
Men det är bara sakta. I Stockholm.
Nej, utanför landet. I Stockholm är det bara att det är Porsche som är EPA-traktorer. Detta är nästan fakta. Så man pratar ju hela om skogsvård, biologisk mångfald och undvika miljöförstöringen, att prata om klimatförändringar.
Man undviker miljöförstöringen. Spännande retorik.
Kör sakta med EPA.
Ja, men det är spännande. Här kommer ideologin i. Vad är det för fråga? Om det är den svenska identiteten de slår vakt om, så kan man säga det. Alltså, om de är ett enfrågeparti. Och sen är det bara att det får inte komma någon annan, för många andra hit för att hota det. Eller liksom, vi måste ändå kunna köra EPA-traktorer här även i framtiden.
Men de pratar ju mycket om att de vill värna om den svenska kulturen, men de hatar ju kulturliten till exempel. Alltså det är deras jag tycker det går lite stick i stäv.
Det gör nästan alla faktiskt. Alltså det är väldigt...
Och stockholmare
är ja, det är stockholmare. Jag menar, det är stockholmsjävlar har man ju, jag är uppvuxen med det. Liksom. Mm. Så det är ingenting som är liksom konstigt. Och det finns väl en viss fog för det. Mm. När vi har företrädare för partier eller för tidningar som håller på att debattera varandra i liksom varandras kanaler eller på Twitter. Liksom. Det är klart att det är lätt att det uppfattas som att här saknar man en slags folklig förankring om vad som, hur läget är i Vara eller hur vi ska... Så att det blir bättre att leva i Ödåkra eller någon annanstans.
Jo, men deras förslag på förbud mot tiggeri och att de har tagit ner då liksom Pride-flaggan i några tillfällen. Så andra partier hade ju kunnat liksom krascha totalt på grund av det. Men det är lite att vi har vant oss vid Sverigedemokrater. Så här, ja, vi har resignerat, låt dem hålla på. Det är lite, tycker vi att de är lite underhållande?
Jag tror att media tycker det är skojigt att skriva om dem. Det blir ju ständig rubrik. Det blir content, va?
Precis, va?
Så de är ju riktigt som contentfabrik på det sättet. Sen är det ju, finns det alltid en berättelse om hur lokalpolitiker SD hoppar av och Thomas Dolar. Mm. Och det utmärker dem tillsammans med Miljöpartiet som också har samma så att säga, lokala problem att behålla. Liksom. Men... Alltså, prata med en sverigedemokrat som i din kommun, liksom, det är ofta en ganska rimlig människa, liksom, ungefär lika rimlig som socialdemokrater eller vänsterpartister eller liberaler, vad nu kan vara. Liksom. Sen är det ofta så att de som är från Sverigedemokraterna har kortare politisk historia, för ett ganska nytt parti, så de hade inte folkrörelser, de har gått dussintals år, de kan kommit in lite mer på liksom, ett balansskal. Så att de kanske inte har samma förståelse för systemet och saker går långsamt och sånt. Liksom. Men det är ju det nya partiet kännetecknas ju alltid av det.
Okej, då har vi bara ett parti kvar va?
Jajamän, Vänsterpartiet. De har gått till löfte på klassiska vänsterfrågor. Minska ojämlikheten i samhället, motverka privatiseringar och snabba på klimatomställningen.
Motverka privatiseringar, vad menar man med det?
Allt du kan tänka dig, allt som är privat är liksom i, framförallt i den offentliga sektorn.
Vad säger att staten skulle vara bättre på det än det privata?
Det finns det ingenting som säger, utan det är helt enkelt ideologi. Utan privat tandvård var vi ju vana vid ett tag liksom, innan vi hade, sen då vi privatiserades ju ganska tidigt. Ett privat apotek är väl lika väl som ett statligt apotek liksom så. Sen kan det ju finnas det att ett statligt apotek säger så här, vi ska ha apotek i varenda buske över hela landet, och så gör man det. Men även ett statligt apotek inser så småningom att det är dyrt att ha en massa apotek i varenda buske, vi kanske ska ha i var tredje buske, och så får man tillbaka det liksom. Så att, men det är ju inställningen, ska våra skattepengar gå till privata intressen eller inte.
Det vill säga att man kan göra vinst som man kan plocka ut själv och gynnas av.
Ja, och då blir det de sätter i fokus mer än om hur effektivt är liksom den här skolan. Sen försöker man sätta liksom likhetstecken. Och det är klart att det finns jättemånga exempel på där man har, där har blivit knas. Men därmed är det inte sagt att, liksom det finns, att vi kan säga så tydligt som man säger här.
Vad kan vi förvänta oss om vi röstar på Vänsterpartiet? Är de så vänster som de gör gällande?
Nej, inte i ett internationellt perspektiv. Alltså, de är ju inte kommunister.
Nej.
I Frankrike har vi ju kommunister som är stolta liksom, och tycker att Stalin hade en eller andra poäng vi ska ta med oss. Alltså, å andra sidan, det var inte så länge, jag menar, så fruktansvärt gamla inte jag. När jag växte upp, vi är ungefär lika gamla, så fanns det den här resonemanget om att Sverige har vi minsann varken liksom kapitalism eller planekonomi. Vi har planekonomi, kommer du ihåg det?
Ja, ja, ja.
Som placeras som citat, det bästa av båda världar. Så både McDonalds och liksom massmord. Inte jag, men
lite som Ryssland nu.
Ja, så det blir väldigt spännande, men de är ju liksom, de var ju VPK en gång i tiden och sen blev VP.
Vänsterpartiet, kommunisterna som man skojade om på 80-talet.
Exakt.
Det är ju väldigt ändå liksom, ideologin är ju fortfarande väldigt röd.
De är väldigt ideologiska, de är ett litet parti, de kommer ju aldrig få något stort inflytande, de är inte ett självklart regeringsparti, men de är duktiga på att förhandla, de är duktiga liksom, och det kan vi säga, inte minst Nooshi Dadgostar har ju varit superduktig på det liksom, när det gäller bostadspolitik, att stoppa här och göra sånt liksom. Så de, på sätt och vis kan man ju liksom, jag hatar att tänka på att man ska få sån bang for the buck, för det här är inte ett sånt system, att vad fan får jag tillbaka för mina pengar, det är ju banalt sätt att säga det. Men den som röstar på Vänsterpartiet vet att de kommer aldrig hamna i regeringsmakten, eller mycket osannolikt, men de kan ändå få igenom sina profilfrågor. Och det är det de vill som strida för. Och så vill de bara öka jämlikheten i samhället. De tycker att vi har en felaktig skattepolitik som gynnar rika. Det stämmer. Man vill återinföra förmögenskatt, som vi pratat om. Ta bort RUT- och ROT-avdrag som man tycker bara gynnar de som har råd. Man vill höja pensionerna. Man vill skydda vanliga löntagares ekonomi mot prishöjningar på energi och drivmedel.
Alltså 700 hjärtefrågor.
De här finns ju liksom sånt. Så att,
föräldraledigheten är ju också en av deras hjärtefrågor.
Och de var väl väldigt progressiva i just i HBTQ-frågor också.
Jättemycket. Och det är ju allas lika rätt och liksom sånt. Mer trygghet på arbetsmarknaden. De är ju egentligen mot bemanningsföretag. Och liksom. Och de är också
men hur ska de lösa det då om de är mot bemanningsföretag? Det måste ju finnas konkreta lösningar.
Ja, men det finns lite sådana lösningar om jag on top of my head. Men det är liksom... De menar att möjligheten för utländska bemanningsföretag som verkar i Sverige kan leda till lönedumpning för de får betala en öl.
Exempelvis liksom. En Uber då, eller
liknande. Ja, precis. Liksom, om de hade haft kollektivavtal. Och sen så att alla ska omfattas av kollektivavtal och ingen ska kunna jobba med alldeles för låg lön och sånt. Liksom. Vi har ju inte minimilöner i Sverige som alla andra länder har, utan vi har ju att det ska förhandlas. Så att om du är villig att jobba för 30 spänn som barnvakt så får du göra det. Medan i andra länder så finns det en minimilön man aldrig får gå under. Och det är för att vi litar på systemet. Arbetstagarna, arbetsgivarna, de kommer att komma överens. Staten ska inte blandas i här.
Men så är det ju inte längre.
Jo, vi har inte minimilön i Sverige.
Nej, men det, är inte, det systemet funkar ju inte när man kollar på de här utländska företagen som kommer in.
Nej, men då är det ju EU, fri rörlighet av arbete, tjänster, produkter och du vet det där. Så då
men
kan du komma in.
Danmark har tagit bort Uber.
Ja... Danmark är alltid som Danmark vill. Liksom. Men man reglerar, jag kan inte det, men jag kan tänka mig att man kan reglera det på kommunal nivå. Ah. Att de inte är i Köpenhamn, för där har man taxiregler.
Just det.
Du kan alltid komma runt på det sättet. Liksom.
Får alla rösta 2022?
Om du fyller 18 på den 11 september så får alla rösta. Mm. Så där är det. Och det är relativt nyligen, det är bara något decennier eller två eller max tre tillbaka som alla får rösta. Innan var det så att du var, om du var debil eller om du hade liksom funktionsvariationer så kunde du inte få rösta. Och, sånt.
Och man fick 24 år var man tvungen att vara då fram till 1919. Då sänktes rösträttsåldern till 23 år.
Mm, jajamän. Oj. Och så plockade man in att de här kvinnor verkar vara rimligt också att de ska få vara med. Så sa man också det samma år. Man ändå höll på med så här fringe groups.
Ja. Kvinnor och debila. Ja. Härligt. Ser vi att hela Säter går och röstar tillsammans med oss kvinnor. Okej, nu ska vi till det sista ämnet här innan vi börjar avrunda. Om vi nu ponerar att vi har en eller två hjärtefrågor. Vilka partier ska jag rösta på om vård och välfärd är mina viktigaste ämnen i det här partiet?
Det kan inte jag svara på, utan det behöver du ta reda på själv. För ingen tycker att vår sjukvården i sin helhet är bra. Utan du behöver göra det. Välj vilka två, tre frågor som är grejen och sen tar du reda på vad är fakta, vad är problemen och utifrån det så utvärderar du liksom. Så det är ett superknöligt svar. Ja, det kanske tar någon timme eller två, men det är det värt. För om du inte röstar får du inte gnälla.
Lag och ordning, vilka partier ska vi rösta på?
Alltså det är ju det som är intressant här att alla, jag kommer svara samma sak på alla dina frågor vad ni säger här. Därför att de är också ganska lika. Det är inte helt lätt att göra det. När du utvärderar partierna så alla vill nu ha liksom strängare straff fast det finns liksom noll evidens för det. Hur resonerar de kring det? Så det är ett bra på så sätt. Liksom. Klimatfrågan, hur ska vi hantera det? Ja, är vi för eller mot kärnkraft? Egentligen den viktiga frågan. Liksom.
Integration, invandring, skola, utbildning, miljö, klimat, energipolitik och så försvaret.
Mm. Alltså, överallt behöver man gå in och titta vad är det här som är liksom viktigt. Vad jag vill ha som medskick är att välj två, tre grejer. Det är liksom sinnessjukt att tro att man ska vara insatt i alla frågor. Utan välj två som tycker verkligen är viktiga. Det kan vara något helt annat än förra valet. Du får säga att jag skiter i gamla. Utan du vill välja något annat.
Och men du sa liksom exempelvis att vi skulle, om man skulle rösta på energipolitik skulle man göra det på riksnivå. Men är det någonting man ska rösta på kommunal nivå? Är det skolutbildning då? Eller?
Det är skolutbildning, ja. Så precis så kan vi säga. På kommunal nivå då är det som skola, vård, omsorg, alltså äldrevård lokalt. Men tandvård och sjukvård, alltså tänk sjukhus och tandläkare, det är då regionalt, det är viktigt. Vi har också kollektivtrafik. Det sker ju lokalt, men man röstar på det regionalt. Men det är så liten del av den budgeten, så det kan du faktiskt skita i. Och sen är de stora frågorna som är de här nationella. Då kommer en del människor säga att det här är Sveriges utrikespolitik, bla bla bla. Skit i vad de säger inom det, därför att det är inte heller viktigt. Det avgörs ju hela tiden, för vi har världen som styr den. Utan då är det mer socialförsäkringspolitik eller klimatpolitik eller biståndspolitik, men det är så pass lite av vår budget så att det är inte viktigt. Alltså det tycker jag är viktigt att tänka, hur mycket satsar man på någonting? Mm. Alltså vi har ju att den svenska statsbudgeten, så staten, sen är kommuner och landsting och annat, men den är på 1200 miljarder.
Just det.
Så att liksom när någon gör en storsatsning på 50 miljoner så är det antagligen ingen storsatsning.
Nej. Alltså, skuggbudget, vad menas med det då?
Skuggbudget är att ett parti, när regeringen har lagt fram sin budget och försöker få igenom en riksdag, så lägger de en annan budget. Och det är för att kunna säga att hade vi gjort det så satsar vi på det här. Och det är också att när man sedan röstar, kan man då rösta på sin egen budget, på någon annan budget eller på regeringens budget. Och då kan man säga att vi röstar alltid på vår egen budget. Mm-hmm. Så du röstar Centern på sin egen budget i första omgången, och sen är det ingen annan som röstar på Centern, och sen är det omgång två, då röstar vi på regeringen, men vi har röstat på vår, jag vill att ni skriver ner det. Så det är också ett sätt att styra partier, att prioritera vad är viktigt liksom.
Så allt fyller en funktion?
Allt fyller en funktion. Mm. Så att man behöver liksom respekt för de här institutionerna, att det funkar på ett visst sätt. Vi kan tycka att det funkar konstigt, men det är ju för att liksom vi inte är i det systemet då. Alltså om vi tar oss in i en frisörsalong och träffar dem jobbar, kanske vi tycker det verkar konstigt. Vi förstår inte heller det systemet. Alltså, alla yrken har sitt hantverk och sina institutioner och sina system. Och vi får titta in i det här. Därför ska vi lita på våra politiker, rösta på dem som du tycker verkar rimliga. Så tycker man kan personrösta. Men sen är det liksom, vad har vi, det här området jag brinner så mycket för, vad är rimligt där? Liksom? Hitta fakta, hitta rätt. Så.
Så alla de här uttrycken som vi använder, ödesval och viktighetsval, så här, det är egentligen bara hittepå, eftersom alla partier någonstans ligger ganska mycket socialdemokratiskt och till vänster, så är det så här, egentligen spelar det inte så stor roll vilka vi röstar på, eftersom det kommer bli ungefär likadant vilket parti vi än röstar på. Det är min sammanfattning som är superbra. Ja,
du är inte helt fel. Det är mycket mer att säga, det är mycket mer sant att säga, det här är ett alltså, det är klart att det är sant, det är ett ödesval, för demokrati bygger på val, det är det som avgör ödet. Men vi behöver inte ha de här enorma brösttonerna och liksom så här med att säga att SD hotar demokratin. De är en del av den, god morgon liksom. De förändrar det här systemet inifrån, för att de har frågor som då uppenbarligen ganska många svenskar röstar på. Inga SD:er är idioter, inga SD:er är rasister för att man röstar på dem. Sen kan det uppenbarligen finnas en viss tolerans för rasistiska åsikter här och var, det partiet som verkar vara mer frekvent än i andra partier, det kan vi säga. Men när vi tar till dem här, då du är rasist, då stänger vi samtalet. Du kan inte säga till din granne sådana saker, utan du måste förstå varför röstar de på det liksom. Och det finns liksom knäppskallar i precis alla partier också. Så att vi behöver förstå varför tycker de här människorna säger så, varför. Vi har uppenbarligen inte löst integrationsfrågan genom att säga att liksom, om jag tar tag i den så blir jag automatiskt rasist. Utan då kommer här så småningom att lösa det. Mm. Och när vi har ett bättre system för integration, så vi ser att det funkar mer liksom, då kanske det partiet som driver de frågorna mest inte kommer att vara lika relevant, för att vi löst det. Det är som att ett parti nu skulle driva liksom höger och trafikomläggning. Man bara, ja, tack. Partier förändrar faktiskt sina liksom, ideologin kan vara samma, men man förändrar tillämpningen hela tiden. Det är en del av vårt system och det ska vi vara stolta över.
Så, uppgift till alla lyssnare, gå in och läs på vad som är din hjärtefråga, vad som är viktigt för dig på liten eller stor yta i ditt liv. Vad påverkar dig och varför är det här viktigt? Är det vård och välfärd? Är det skola, utbildning? Är det miljö och klimat? Integration, invandring? Eller lag och ordning, alternativt försvaret. Gå in och läs på och skapa din egen uppfattning. Det är vår uppmaning i den här podden. Sen kan man gå in och läsa på partiprogrammen också om man känner så här att man behöver ännu mera kött på benen.
Och tycker att det här verkar så segt och jag ens googlar här och går in på vadvet.se/val2022, pluggar jag där, för det har vi faktiskt rätt ut. Inga åsikter, inga spekulationer, bara vad vet.
Underbart. Mm. Tack för att ni har lyssnat, och då ser vi fram emot att ni röstar klokt i valet.
Annars får ni inte gnälla.
Nej, exakt.
Gud Tor.
Ha det så bra.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.